Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus, låt oss bedja. Innan världens grundval lades, av sin Fader föddes han, som är alfa och omega, allting källa här uppran, änden för allting som varit och som framtid skada kan, nu och i all evighet. Vi tackar och lovar dig Gud för att vi församlas kring julens glada budskap, att vi får fröjda oss över att du har kommit hit till oss alla. Öppna nu våra öron för ditt heliga ord. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Vi är idag på det borgerliga årets sista dag samlade i kyrkan. Kyrkan, det är en trygg plats för oss på många sätt. Trygg i den bemärkelsen att vi behöver inte samlas i skymundan. Vi behöver inte gömma oss. Vi behöver inte smyga med vår verksamhet. Ingen förstör våra lokaler eller vill komma åt det. Det är kanske saker som vi inte alltid tänker på. Vi tar den för självklara. Och egentligen så ska vi vara oerhört tacksamma och glädjas för detta. Det är som Bibeln säger att vi ska vara tacksamma, och vi nu får säga i det lilla. Tacksamma för att Gud gett oss denna dag. Vi behöver inte se tillbaka på gårdagen då vi inte hann med allt som vi kanske tycker att vi borde ha hunnit med. Vi får tacka för den dagen som nu är inne och att han har gett oss ytterligare ett tillfälle till nåd, för det är inte slut med hans barmhärtighet. Morgondagen får vi lämna i hans trygga händer och vara viss om att idag hjälper Herren. Vår kyrka är också en trygg plats i den bemärkelsen att Gud genom sitt ord kommer hit till oss som är samlade här. Här får vi tacka, vi får lova, vi får sjunga för all nåd och all barmhärtighet som han slösar över oss. I söndags så fick vi fira vår frälsares födelse. Vi fick höra att ett av de underbara namnen som han har fått är far. Att vi får kallas han för vår far. Katechesen påminner oss om detta och svarar på frågan: varför kallas Gud vår far? För att vi ska påminnas om hans farliga godhet och kärlek, som har skapat oss och upptagit oss som barn genom dopet, och för att vi inte på något sätt eller aldrig får tvivla på bönhörelsen när vi ber och åkallar honom i barnslig förtröstan och med tillförsikt om att han har lovat att hjälpa oss. Friden freden, stillheten är ingen självklarhet. Vi lever på en skyddad plats i en orolig tid. Det grova våldet även i vårt land kommer allt närmare. Under historiens gång har jorden många gånger varit en brutal plats för allt för många människor. Som rubrik över denna söndag och med anledning av alla de tre fina texter som vi har läst från altaret, så kan vi sätta en rubrik: ondskan förmår inte att rubba det lilla barnet eller röra det lilla barnet i krubban. Alltså, ondskans makt förmår inte att ta det lilla Jesusbarnet ifrån oss. Vår gamla testamentliga text från profeten Jeremia, den började ganska nedslående genom att säga: ett skri hörs i Rama, bitter klagan och gråt. Låt oss först förklara vad detta betyder. Det är just från Bibeln som detta ordstäv Ramaskri kommer. Det är hämtat precis här från profeten Jeremia. Och det står för gråt och högljudd klagan. Det stod där vi läste hos profeten Jeremia att Rakel grät över sina barn, ty de fanns inte mer. Men då tänker den vana bibelläsaren: Rakel levde väl inte på Jeremias tid? I Bibeln står Rakel som stammoder för Josef och Benjamins stam. Och profeten, det han här beskriver, det är den förfärliga dom som drabbar Israels folk när de har inte lyssnat till Herrens ord. Och som straff så kommer Nebukadnessar och tar över Jerusalem. Han för bort ett helt folk till Babel. Och då står det så här som profeten i sig, Jeremia, skriver: att Rakel, hon grät och grät över sina barn, för de finns inte mer. Många av dem som kom till Babel, de kom aldrig mer tillbaka till Israels land. De fick aldrig mer se sitt moderland. De fick gå den långa vägen, nästan 100 mil i fångenskap, för att leva i ett annat land. Det såg mörkt och det såg dystert ut. Och Israel, deras fångenskap, det har en andlig betydelse. Den får visa att Gud, han prövar sitt folk av en anledning: för att rädda det. Profeten vill att de inte ska klaga där borta i Babel. Och han ger dem, som vi läste i vår text, framtidsutsikter. En väg har öppnats tillbaka från främlingslandet till hemlandet. Fångenskapen skulle inte vara för alltid. Gud hade i sin stora nåd och barmhärtighet sänt, som profeten Jesaja skriver så mycket om, den persiske konungen Koras. Och det första han gjorde när han med våld tog över det babyloniska riket, det var att han frigav Israels barn. De fick komma hem. De fick komma tillbaka. Och så får profeten Esra, han får skriva så här i sin bok. Detta hände i den persiska kungen Koros första regeringsår, för att Herrens ord genom profeten Jeremia skulle gå i uppfyllelse. Så säger Guds ord om denne kung: fastän du inte kände mig, så utvalde jag dig. Så går också Daniels ord i uppfyllelse, där det står: han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar och han tillsätter kungar. Han ger det visa deras vishet och det förståndiga deras förstånd. Daniel, som säger detta, han hade sin arbetsplats mitt i det dåtida Vita huset. Mitt i storpolitiken fick han vara med om hur människan spår med Gud rår. Först fick han se Babels uppgång och sen fick han se dess fall. Han fick se Koros, som är en bild av frälsaren, befria Israels barn från fångenskapen i Babel. Israels barn fick vända tillbaka. Det fanns ett hopp om framtid. Och kära vänner, det finns också ett hopp för oss som lever mitt i en svår och farlig tid. Vägen genom livet för oss var och en, den är inte alltid spikrak. Mycket händer och mycket sker under vägen som vi ibland undrar över. Vad är Guds mening med det här? Vad har Gud för plan när han gör detta? Profeten sa: det finns hopp för din framtid. Dina barn ska få komma tillbaka. Också du som märker hur kroppen blir gammal, benen värker, du som ibland känner dig misslyckad, du ska vara säker på en sak: att Jesus överger dig aldrig. Du ska alltid få komma hem. Orden som vi bekänner i bönen och som många av oss ber på kvällen, när omsider vår sista afton kommer: låt oss då få insomma i din frid, så att vi får uppvakna till din härlighetsmorgon. Det är för en kristen att få komma hem. Ondskans makt förmår inte att röra barnet i krubban. Det visade också vår episteltext. Och när vi hör den, så går våra tankar, och vi har hört orden många gånger: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, ställd under lagen för att friköpa dem som var under lagen. Jesus, han kom inte bara hit för att lida döden, utan han kom för att göra ytterligare en viktig sak för var och en av oss, nämligen att hålla lagen i ditt och alla ställe. Är du och jag som är samlade här denna söndag, är vi verkligen lagbrytare? Klarar inte vi att någorlunda rätta in oss, som det säger, som det står i ledet? Inte är väl vi sämre än andra? Kära vän, Gud hör varje ord vi yttrar. Han läser våra tankar. Han vill att vi ska tala sanning och på ett sätt så att vi bygger upp varandra. Gud, han nöjer sig inte med ett gott försök från vår sida. Alltså är vi alla lagöverträdare. Allihopa, ingen undantag. Och straffet för lagöverträdelsen, det är hårt. Det är mycket hårt. Inget förmildrande finns här. Det är inte tidsbestämt eller villkorligt, utan syndens lön är död. Ingen pardon. Det är sanningen om människan som föds hit till jord. Och skulle det sluta här, då hade det varit ute med var och en av oss. Men barnet i krubban, när tiden var fullbordad, sände Gud sin son för att friköpa oss som stod under lag. Han kom inte hur som helst, han kom i exakt rätt tid. Och Gud, han sände inte sin son till världen i allmänhet, nej, utan han sände honom just till dig som sitter i kyrkbänken. Till dig kommer. Ute i mitt hjärta bliv och bo. Då har jag frid och evig ro. Står det så. Under hela sitt liv höll han lagen perfekt. Inte för sig själv utan för oss som var under lagen. Hur ska vi, kära vänner, fatta? Hur ska vi förstå vidden och djupet och bredden av detta under? Du och jag som misslyckas och gör fel varje dag. Det är där Herren Jesus träder in. Han säger, om vi använder ett val av ditt språk, det fixar jag. Det fixar jag. Gräv inte ner dig i dina bekymmer. Paulus uttrycker det så drastiskt att han säger att det är skillnaden. Detta att Jesus håller lagen med att du får vara slav eller fri. För reformatorn Luther så var denna lära om Kristi, om man säger på tekniskt teologiskt sätt, aktiva lydnad, den var för honom så viktig och så kär, så han skriver så här: då lagen kommer och anklagar dig att du inte har hållit den, vad ska du göra då? Gräva ner dig? Nej, hänvisa till Kristus och säg: där är den man som har gjort det. På honom förlitar jag mig. Han har uppfyllt hela lagen i mitt ställe och skänkt mig det av. Ondskans makt förmår inte att röra barnet i krubban. Vi får fortfarande 2000 år efter denna händelse i Markuskyrkan 2017 fira detta under. Ingen har kunnat röra barnet. Han ligger där fattig för att vi skulle bli rika. Föddes i ett stall för att vi skulle få bo i himlen i evighet. Vårt dyrbara evangelium som vi också läste, det har också många tänkvärda lärdomar att säga oss som är samlade här. När Jesus under sin vandring här på jorden skulle undervisa sina lärjungar, då kunde han många gånger referera till sitt eget liv. Redan som barn var Jesusbarnet ett eftertraktat byte. Därför kunde Herre Jesus till sina lärjungar med erfarenhet säga: om de förföljer er i ena staden, så fly till nästa. Om de förföljer er i ena landet, fly till det andra. Jesus höll sig undan, som vi läste i vårt evangelium, den grymme Herodes, tills han var död. Många är ondskans män som vill komma åt Jesus. Herodes, han är kanske ändå den som får representera en av de allra värsta. Hans liv var fyllt av hat, våld, stöd, grymhet. Han drog sig inte för att mörda sin egen fru. Han drog sig inte för att mörda sina barn. All den makt som han trodde skulle förbli hos honom skulle senare helt tas ifrån honom. Barnet som de vise männen tillblad blev ett för stort hot mot denne despot. Och Josef lyssnar i drömmen till ängeln, och så tänker jag, så blir Gud själv ett flyktingbarn. Det visar också att det hör till Guds barn att ständigt vara på flykt undan ondska, undan allt som kan störa och göra om inte vår enkla barnatro. Vi måste fly det onda. Vi måste fly allt som hindrar och är i vägen för att Guds ord ska bo i våra hjärtan. Barnen i Betlehem som vi läste om, dessa små gossebarn, fick offras för denne tyrann för att hans maktbegär skulle tillfredsställas. Oskyldiga barn fick sätta livet till. Hur svårt är det inte att fatta och förstå detta? Men vi vet att Gud, han vill inte detta. Det är ovännen som gör detta. Ovännen, djävulen, ondskan är inte ensam. Han har mänskliga redskap. Hatet, ondskan, maktsjukan och dess mänskliga hantlangare är alltid ett stort hot mot hela Guds skapelse. Jesus barnet drevs på flykten men överlevde. När det till sist dödades, så såg ondskan ut som en segrare. Men barnet uppstod. Det som såg ut att vara ett nederlag var en seger. Den seger ska till sist driva ondskan på flykten. Så kan vi, kära vänner, lämna det gamla året bakom oss. Vi behöver inte, på grund av barnet, gräma oss över synderna, misstagen och snedstegen. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig. Det är ett löfte som står fast. Vi får i full förvissning veta att barnet i krubban kom för att var dag bära oss genom livet. Livet som Gud skänkt oss som en gåva. Jag ska sluta den här predikan med att läsa några rader från den gode teologen C.F. V. Walter. Jag förekommer nyårsdagen. Han skriver i en predikan om nyårsdagen om namnet Jesus följande. Jag citerar: det finns bara en som kan utplåna vår syndaskuld. Det är han som skänkte försoning åt oss alla genom sitt blod. Det är Jesus Kristus, den allra heligaste gudamänniskan, som idag, som en 8 dagars gammal pojke, omskars i enlighet med det gudomliga budet. Detta heliga barn tillät denna handling, som ju är en vanhedrande, som är vanhedrande för mänskligt förnuft, att det skulle ske på honom. Han var lydig under den gudomliga lagen, och han fullbordade dess minsta krav som om han vore en syndare liksom vi. Men detta var inte nödvändigt för Jesus, den levande Gudens allra heligaste son. Han var ingen tjänare eller undersåt, utan alla människors och de gudomliga lagarnas herre. Men för vår skull underkastade han sig frivilligt det som hade befallts bara åt människor. Och genom detta utplanade han de synder vi gjort oss skyldiga till genom att bryta den gudomliga lagen. Det blodsdroppa Kristus utgöt vid sin omskärelse var den första av de betalningar han gjorde för världens omätliga skuld. Så tackar vi dig, Gud, du vår kära himmelske far. Tack för att ditt ord är klart och upplyser ögonen. Tack för att vi får vara dina barn. Tack för att du är vår far. Och tack för att du har burit oss under det gångna året. I bekymmer och glädje. Herre, vi överlämnar oss med vår kropp och vår själ i dina trygga armar och händer. Bär du oss var och en som du har gjort. Du har ju lovat att den som kommer till dig ska du inte kasta ut. Vi förlitar oss i full förtröstan till detta löfte.